Logistikpodden.
Hej och välkommen till Logistikpodden. Jag heter Per-Olof Arnäs och idag sitter jag i riksdagshuset för andra gången. Och idag har jag fått nöjet att träffa Jessica Rosenkrantz som är vice ordförande i riksdagens trafikutskott från Moderaterna. Och ja, hej Jessica.
Hej.
Jag vet inte om jag ska säga välkommen till dig eller du ska säga välkommen till mig, men nu sitter jag här i ditt kontor.
Ja, det är trevligt i alla fall.
Ja, väldigt trevligt. Och jag, som alltid så frågar jag, vem är du?
Vem är jag? Ja, Jessica Rosenkrantz, ledamot invald från Stockholms stad. Valdes in i riksdagen 2010. Satt mina första 2 år i finansutskottet och sen bytte jag till trafikutskottet och där är jag kvar nu då. Därför vi ses idag också.
Så 5 år i trafikutskottet?
Ja, det blir väl det vid det här laget. Jag behöver inte det mer till och med. Ja, och jag är skåning från början. Flyttade till Stockholm när jag var ganska liten ändå, 9 år. Och ja, skånskan hörs inte så mycket längre. Men nej, den kommer
men
fram
min fru är också från Skåne, men hon pratar inte skånska.
Nej, du ser.
Hon växte upp och blev passad av sina morföräldrar från Sörmland. Så hon kan inte prata skånska. Ja, ser man på. Men nu bor du i Stockholm.
Sen ett antal nu bor jag i Stockholm, ja. Precis.
Och vad gör, eller man kan säga så här, vi kan börja med, vad gör trafikutskottet?
Trafikutskottet ansvarar ju för trafikfrågor, för post och för IT. Så grundläggande infrastruktur egentligen.
Så IT-infrastrukturen ligger under trafikutskottet också?
Exakt.
Så bredbandsutbyggnad, allt detta?
Precis så. Ja. Och så postförsändelser.
Och postförsändelser. Ja.
Och så mycket trafik.
Och mycket trafik, ja. Och trafik är ju fordon som rör sig i en infrastruktur.
Så kan man säga, ja. Exakt.
Transport är fordon där man vet var de kommer ifrån och vart de är på väg. Och logistik, då vet man också varför.
Just det. Ungefär snyggt, så. Fick du till det.
Den är en rätt bra distinktion där. Ja. Men hur började det för dig? Varifrån, du började i finansutskottet, sa du. Mm. Och sen blev det trafikutskottet för några år sedan. Ja.
Alltså jag har ju varit politiskt engagerad i ganska många år sedan jag var rätt ung. Och var engagerad i kommunpolitiken i några år, i Täby kommun. Satt då och jobbade med skolfrågor, med vice ordförande i en skolnämnd. Och sen så har jag även jobbat en sväng på landstinget med sjukvårdsfrågor. Och sen jobbade jag ett år i Bryssel, Europaparlamentet, med ekonomiska frågor. Mm. Så jag har vandrat runt i lite olika delar. Mm. Och jag är utbildad ekonom då, från Handelshögskolan i Stockholm, nationalekonomi. Så ekonomspåret har funnits där. Så att, jag tror det var ganska logiskt när jag kom in i riksdagen att jag hamnade i finansutskottet. Men sen som sagt då 2012, 2 år in i mandatperioden, fick jag frågan om jag ville byta till trafikutskottet från finans. Och det sa jag ja till.
Spännande.
Ja, och jag är väldigt glad för det efterhand. Därför att trafikutskottet är väldigt mycket mer handfast, får man väl ändå säga, än vad finansutskottet var. Det är ju liksom frågor som människor pratar om varje dag i trafikutskottet. Ska tågen komma i tid eller inte? Näringslivet är beroende av det. Det är liksom närvaron i människors vardag på ett annat sätt, vilket är väldigt roligt.
Och tågen kommer mer och mer i tid, har jag noterat.
Du upplever det?
Ja, definitivt. Folk klagar och klagar, men jag tycker det har blivit så mycket bättre faktiskt.
Ja, men det är väl skönt att höra. Vi får fortfarande ganska många mejl och klagomål.
Jo, men det får man ju. Det får man ju. Folk klagar på PostNord jättemycket just nu också. Men när man ser på volymen de hanterar så tycker jag det är lite orättvist, för de är väldigt, väldigt duktiga också. Så att, men okej, så att i trafikutskottet då, där är du vice ordförande. Vad innebär en sån roll?
Ja, ordföranden är ju Karin Svensson Smith från Miljöpartiet och så är jag vice ordförande. Och vi leder ju utskottets arbete i mångt och mycket. Såklart först och främst Karin som leder sammanträdena. Är inte hon där gör jag det. Men inte minst är väl vi två tänkta att representera då liksom regering respektive opposition i utskottets sida. Så det är ju såklart mycket hantering praktiskt kopplat till utskottet. Men det är ju också, för min del så handlar det också om att samla 4 partier som jag ju då gör med hela alliansen. Och vi har gemensamma förmöten och är ju liksom ganska sammansvetsade alla vi 4 partier.
Är representationen i utskotten samma som i riksdagen, det vill säga man har samma, ungefär samma procent.
Ja, precis så är det. Ja, så det är en miniriksdag.
Det är miniriksdag, ja. Så att man, men det finns ingen som har majoritet i ett utskott men inte i riksdagen.
Nej, det ska ju inte kunna hända.
Nej, just så det. Så man har ett visst antal stolar. Men jag förstår. Hoppas att de som lyssnar förstår också. Vad är det som ligger på bordet där nu då?
Just precis idag behandlade vi ett betänkande om järnvägsfrågor. Mm. Det är ju så att ledamöter i det här huset ägnar en ganska stor tid åt att motionera om olika saker. Mm. Skriva om olika förslag man vill lägga fram. Och de hamnar ju i de olika utskotten beroende på vad de handlar om. Och då hamnar de i olika betänkanden. Och just för tillfället håller vi på att behandla alla mer eller mindre kloka förslag som finns om hur vi kan utveckla järnvägen.
Och när det då har... Okej, att sova ett utskott. Mm. Vad händer då? Då läggs det fram för riksdagen?
Ja, då går det betänkandet till kammaren för en debatt. Och då är vi liksom från miniriksdagen i utskottet till stora riksdagen. Mm. Men åsikterna hänger ju med så att säga. Så då har vi en debatt i stora kammaren om de här olika förslagen. Och sen röstar vi om dem.
Mm.
Man ska väl säga att de flesta motioner, jag tror det är 99,9% eller något sånt, blir avslagna. Men
det.
Vi har en bra debatt på vägen.
Men det finns en process och så vidare då. Mm. Ja, som när vi byggde en ny fotbollsarena i Göteborg så fick den heta Gamla Ullevi.
Ja, ja.
Efter en lång process så kom man fram till att man skulle behålla det gamla namnet. Ja, men det kan man lite säga. Processen är väldigt viktig ibland. Eller kanske det viktigaste när man pratar om demokrati. Att det liksom stöts och blöts.
Mm.
Men du säger det är 0,1% som inte blir. Mm. Där man faktiskt lyckas få igenom en motion då.
Mm. Ja, man kan ju säga att det vanligaste är ju att det är ju regeringen som lägger fram förslag till oss. Mm. Så är det ju i form av propositioner.
Mm.
Och sen ibland blir det en annan majoritet i riksdagen. Och därav kan man få igenom motioner till exempel. Just den här perioden i riksdagen har ju varit ganska speciell i och med att regeringen är en minoritetsregering. Ibland har man en majoritet med sig i kammaren, ibland har man det inte.
Ja, från fråga till fråga, ja.
Så trafikutskottet har ju varit ganska aktiva, får jag säga, sen dag ett av den här mandatperioden. Med att rikta, som vi då kallar det och låter otroligt tråkigt, men viktigt, tillkännagivanden till regeringen.
Mm.
Så när riksdagen tycker någonting och vill göra regeringen uppmärksam på det så heter det tillkännagivande. Mm. Men i grund och botten handlar det om att vi säger det här borde regeringen göra eller inte göra.
Vad borde regeringen göra om man säger till exempel med självkörande fordon?
Massor. Mm. Där vill ju vi ha en strategi för hur vi faktiskt kommer längre vad gäller självkörande bilar.
Mm.
Äntligen har vi fått en försöksverksamhet någorlunda på plats, men det är ju hela tiden så att vi halkar efter.
Halkar efter USA, tänker du på då, eller?
Ja, alltså teknik slår alltid politik, som en viss affärsman Stenbeck sa en gång i tiden.
Mm.
Och det stämmer ju. Och det är klart att i någon mån är vettigt att lagstiftaren inte springer hur långt som helst i framtiden, men vi måste ju hänga med.
Mm.
Och många beskriver ju att utvecklingen har ju kommit otroligt långt på tekniksidan, men de stora frågetecknena handlar ju om vem bär ansvaret om någonting går fel, och en mängd andra frågor.
Det är juridiska problem till stor del, det är mitt intryck också.
Mm.
Jag har tidigare intervjuat Ayn Rands vd Robert Falk, och han säger ju samma sak. Liksom. De vill ju trafikera vägarna med självkörande lastbilar egentligen, då, utan förare. Men de får inte än.
Nej.
De skulle väldigt gärna vilja.
Och Volvo har ju talat i flera år om sitt projekt med 100 förarlösa bilar som skulle börja rullas ut i trafiken i Göteborg i år. Ju. Och ett tag var vi nog ganska många som var lite nervösa om det skulle kunna bli möjligt, så att säga, med att den här testverksamheten inte hade föreslagit än, så att säga. Men nu är det första steget taget och vi kommer börja se de här försöksprojekten. Men sen då? Det är långa ledtider i politiken också. Man ska bygga infrastruktur som är anpassat för självkörande bilar i en förlängning och sådär.
Så är det ju. Men om man ser... Jag upplever ändå, om du får säga om jag har fel, att det finns en politisk vilja över blockgränserna att faktiskt få igång automation i transportsystemet. Och finns det, då borde man väl kunna hitta en väg framåt så småningom. Mm. Även om det kanske tar lite tid.
Ja, absolut. Jo, men det tror jag. Jag tror att det finns en ganska stor enighet kring det. Mm. Jag kan ändå uppleva, utan att peka ut någon, att det ibland finns en slentrianmässigt negativ inställning till saker som går på gummihjul.
Mm.
Och det upplever jag ändå kan ibland försvåra liksom innovationstänket också. För man blir så fokuserad på vad det är för typ av fordon och att det råkar vara en bil. Och då finns det utsläpp förknippat med det.
Mm.
Och de utsläppen vill vi göra någonting åt.
Mm.
Men det förhindrar ändå diskussionen om utveckling ibland, kan jag
tycka. Även en eldriven?
Ja, och det, jag, Ta en annan fråga. Mm. Tunga lastbilar.
Mm.
En enorm potential för att effektivisera våra lastbilstransporter. Inte minst för skogsindustrin är det en viktig fråga.
Mm.
Men då möter man ändå ibland så att säga, påståendet att det är ju fortfarande gummihjul och järnvägen är ju bättre.
Mm.
Och då menar ju jag och vi från Alliansen och sådär att jo, men vi behöver ju lastbilen och järnvägen tillsammans ganska ofta. Och då är det väl bättre att de lastbilar som finns ändå är ordentligt packade så att säga och kan väga upp till 74 ton istället för att ha fler lastbilar på våra vägar med mer utsläpp.
Ja, men det förstås, det där är en liten vattendelare mellan blocken då. Just hur man ser på high capacity transport till exempel. Det är väl bra att sånt diskuteras.
Absolut.
Ja, så att man inte kutar för fort i fel riktning heller. Det är inte heller bra. Eller i någon riktning. Så.
Vi stöter och blöter mycket. Så det är väldigt bra, ska sägas. Det är svåra frågor vi diskuterar ibland.
Men just i den frågan, om man följer debatten, så har det väl hänt lite grann ändå. Att det har spilt över argument mellan sidorna lite grann. Och man har väl hittat någon medelväg nu med längre och tyngre fordon.
Mm.
Att det har börjat luckras upp lite. Men man har inte gått hela vägen mot 90 ton då. Som man har gjort försökt tidigare.
Nej, men det är och jag tror att även under förra perioden så pratade båda sidor om att det här behöver göras med tyngre lastbilar inte minst. Men sen märkte vi att det sackade av lite i början av mandatperioden.
Mm.
Och så fick vi en proposition från regeringen om att tillåta tunga lastbilar på de områden i Sverige där inte järnvägen och sjöfarten finns.
Mm.
Det vill säga man får inte konkurrera med de trafikslagen.
Mm.
Tyckte väl vi var lite snävt uttryckt från riksdagens sida att vi kanske mer måste se till behoven där ute och hitta sammanhållna stråk för tyngre lastbilar och sådär. Så riksdagen ändrade ju direktiven till Trafikverket och sa att vi ska öppna upp hela vägnätet där bärigheten är tillräcklig för tunga lastbilar. Och det tror jag var viktigt. Och det är inte så ofta riksdagen går in och så aktivt nästan till stifta lag. Vi låg liksom steget före, men vi gav nya direktiv helt enkelt till Trafikverket.
Och sen handlar det ju om kapacitet också.
Mm.
Även om det finns infrastruktur där man kan transportera både med sjöfart och järnväg eller lastbil så är det inte säkert att det är lönsamt att göra det. Det kan slå åt alla möjliga håll, så att det där är ju lite det är lite jobbigt måste det vara och ändå behöver ta ställning.
Mm.
Till sånt.
Ja, ibland är det svårt.
Ja, det är inte det. Liksom ha en hands-off policy då. Lite grann. Skulle du se dig själv som mer hands-off än hands-on? Vad det gäller sånt? Om du förstår skillnaden.
Hur definierar du hands-on och hands-off?
Hands-on är att man går in och detaljreglerar. Och bestämmer vad man får och inte får göra. Och hands-off är att det kommer att lösa sig.
Ja, alltså, man skulle väl inte vara politiker om man inte tyckte att det fanns någonting för politiken att lägga sig i och göra, förstås. Men det är klart att i rätt många frågor så är jag snarare än till exempel gå in och säga nu ska vi förbjuda det ena eller det andra, så vill man ju snarare hitta incitament för dem där ute, om det så är människor eller företag, att välja en klok väg, du förstår skillnaden. För den enkla vägen är att förbjuda. Den svåra vägen kan vara att säga här finns lite olika alternativ. Hur stimulerar vi dem?
Ursäkta. Jag fick förmånen att lyssna på Estlands president för en månad sedan i Tallinn. Jag var där på en sån Digital Transport Days-konferens. Och hon sa ett antal saker som var väldigt bra. Jag ska länka till det där. Det finns inspelat på video i det talet hon höll. Bland annat så sa hon att ni som kör lastbil idag, ni kommer att bli av med jobbet.
Mm.
Gilla läget. Vi får väl hitta något annat för er att göra, men vi kommer inte att subventionera bort. Eller försöka hålla liv i en industri som vi inte tror kommer. Och hon sa en massa sådana här saker. Vi kommer att tillåta självkörande bilar. Vi har redan börjat göra det. Vi kommer att tillåta Uber. Vi kommer att tillåta allt detta. Och vi kommer att ha en lagstiftning som gäller för all artificiell intelligens. Vi kommer inte att titta på ett segment i taget. Hon var väldigt så.
Mm.
Både hands off, det vill säga hon vill låta saker hända. Men sen då att kanske lagstifta på en högre nivå.
Mm.
Och det tyckte jag var rätt coolt faktiskt. Jag har aldrig hört en politiker säga så tidigare. Typ, kör du lastbil ska du inte rösta på mig.
Nej.
För det var vad hon sa.
Ja, det var hårt.
Aha,
men jag har hört talas om det där talet. Och Estland överhuvudtaget är ju en förebild vad gäller digitalisering. Där jag tror att Sverige har otroligt mycket att lära sig av.
Verkligen.
Sverige är fantastiskt. Och i många av de här rankingarna vad gäller digitalisering så ligger vi högt. Men vi ser ju att vi faller. Så det gäller att liksom inse att man inte kan leva på gamla meriter, utan att vi måste hosta upp oss lite också.
Det går ju så fort i det här området nu. Bara om man tittar på utvecklingen inom blockchain då, som är liksom det här veckans smak nu i EU och överallt, så händer det grejer varje månad som aldrig tidigare har hänt och som omkullkastar saker som har hänt tidigare. Och att ligga i frontlinjen där, det är ju ett heltidsjobb. Att bara förstå vad det är som händer. Jag har ju kollegor som gör det. Och en sån teknologi kommer kunna förändra jättemycket, till exempel. Även om väldigt få fattar vad det handlar om.
Ja, och exempel, apropå det här teknik slår alltid politik, så är det ju i det här området också att det finns en massa kapacitet där ute i den artificiella intelligensens värld och digitaliseringens värld som vi måste hitta sätt, både i det offentliga Sverige, för att börja där, våra myndigheter och kommuner och allt detta, att realisera.
Ja, Sverige, det offentliga Sverige är ju en gigantisk transportköpare och kravställare. Så det är inte bara så att man, med, alltså, man kan ta på sig policyhatten och stifta lag och sätta upp regler. Men sen är man också en jättestor upphandlare. Men en body som trafikutskottet, är ni involverade i den delen? Alltså vilka krav ska staten ställa som kund? Ägnar man sig åt sånt i utskotten, eller hur funkar det styrmedlet?
Det finns ju utskott som diskuterar upphandlingsfrågor, inte så mycket specifikt just hos oss, utan det är väl ofta finansutskottet kanske som hanterar de frågorna, men diskussionen finns ju däremot förstås i alla olika delar, även om lagstiftningen ligger på ett annat utskott, men det är jätteviktiga frågor, alltså om vi pratar schyssta villkor, fair transport, you name it, det
gäller ju att den, till exempel.
Ja, exakt, men det är ju att offentliga Sverige gör sitt ansvar och inte bara kräver av företagarna att göra det, så att säga, när man beställer transporter, absolut.
Det går ju väldigt fort nu, det jag vet inte vem som har sagt, jag tror att det är Hyttfors som har sagt, som jag har hört det, men det är Moores lag, att det kommer aldrig mer att gå så långsamt som det gör nu.
Nej, exakt.
Och det är vi människor inte riktigt skapta för. Den här enorma förändringshastigheten. Vi vill väldigt gärna att nästa dag ska vara som idag. Men det är den inte.
Och det är jättespännande. Och hur skapar vi en trygghet i den omställningen? Därför tror jag det är lite bra som Estland gjorde där, att faktiskt våga vara ganska straightforward med vad det är som håller på att hända. Men samtidigt måste vi nog lite grann också både hålla varandra i handen och så att säga erbjuda en palett av åtgärder från det offentliga sida också. Alltså ska människor behöva skaffa sig nya yrken i framtiden till exempel, då måste vi också erbjuda omställning och möjlighet att lära om och allt detta. Så att politiken kommer ju ha en viktig roll, även om vi ska bejaka utvecklingen då.
Och där kommer ju min roll som universitetsanställd, liksom, där vi ser, på tal om långa cykler, om vi vill införa en ny utbildning, så kommer vi att kunna ta in de första studenterna om kanske 2 år. Och de kommer att få examen om 7 år. Det är inte direkt jättesnabbt. Och att möta olika. Så att vi har ju våra långsamma processer också. Så att samhället behöver nog leverera in utbildning på många nivåer. Och omställningsåtgärder på många nivåer. Men ofta skriker folk åt att universiteten, nu måste ni utbilda fler och fler elektroingenjörer eller fler och fler artificiell intelligensexperter. Ja, de är färdiga om 6 år.
Nej, det tar ju tid.
Då. Och då kanske det är helt andra krav som samhället har. Mm.
Så precis, vi borde agera snabbare men också då inte vänta så länge, så att säga.
I feel your pain, som det heter. Alltså, vi har samma diskussion hos oss då. Att man ligger 2 på bollen väldigt, väldigt, väldigt ofta. Men det är ju så det är. Jag menar, du har suttit nu, du är inne på din tredje period.
Andra
period, ja, just det. Och du planerar att fortsätta?
Ja, det gör jag.
Ja, det är valår nu.
Jag har meddelat att jag kommer kandidera om och sådär. Vi har precis tagit våra listor internt som man gör.
Så att, och då tycker du uppenbarligen att du gör skillnad.
Det är ju mer upp till andra att bedöma, men jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Och jag tycker att vi, om man tittar på det rent objektivt, har gjort skillnad under den här mandatperioden. Så att, absolut, jag är inte färdig än. Det finns mycket kvar att göra.
För du har varit en mandatperiod i regeringsställning och en i opposition.
Stämmer bra det. Ja, det är lite skillnad.
Ja. Vad är det som kokar nu då, i år? Vad blir den för din del? Vad kommer du att tillbringa din Almedalsvecka och prata om?
Oj, oj, oj. Mm. Om det är någon del av samhället som är aktiv i Almedalen så måste jag ju säga att det är transportbranschen. Och det är ju väldigt, väldigt kul att få vandra mellan maritima mötesplatsen till järnvägsforum och flygdagen och allt vad det är för någonting. Det är otroligt spännande. Tyckte här om året så var delningsekonomi en väldigt stor fråga. Förra året som alla pratade om, alla seminarier handlade om dem. Och nu då 2017 så var det väldigt mycket. Ja, det hänger ju samman med digitalisering och också bränsle- och hållbarhetsfrågor, så att säga. Mm. Jag tror att de där kommer nog fortsätta leva med oss även 2018, misstänker jag. Jag tror att det kommer bli ännu viktigare att prata hållbarhet, prata digital utveckling, AI som vi var inne på. Mm. Allt det där.
AI just är en sån grej som jag tror vi har nog inte börjat fatta potentialen i än. Nej. Visst, för företag, de kan ta bort planeringsfunktioner, de kan ta bort optimeringsfunktioner, ersätta det med en AI då, som fattar bättre beslut och tar alla de tuffa besluten. Men även för samhället. Mm. Att en AI kan styra trafikljusen i en stad till exempel för att optimera flödena. Det finns så många applikationsområden.
Verkligen.
Och frågan är då, vem ska äga den här funktionen? Mm. Vem ska styra den? Hur ska den se ut? Vem ska sätta ramarna? Mm. Det är ju ni som måste sätta ramarna, tror jag. Mm. För vad de här systemen ska få lov och inte få lov att göra till exempel. Det är väldigt, väldigt...
Jag tror att det finns ju mycket grundforskning gjord vad gäller AI runt om i världen. Kina är långt framme, USA är långt framme. Vi har försökt i mitt parti fundera lite på vad kan Sveriges roll vara i allt detta? Mm. Och då har vi nog landat i slutsatsen att vi kanske inte behöver tävla om grundforskningen alla gånger. Det kanske finns mycket gjort, men vår potential skulle kunna vara att bli bäst i världen på att hitta, alltså, hur drar vi nytta av den artificiella intelligensen i vårt samhälle, apropå hur vi måste ställa om eller ändra våra arbetsmetoder. Det är inte så mycket att gå ner på kvantfysiken kanske, utan det applicerbara. Mm. Så vårt förslag är att inrätta någon form av artificiell intelligensinstitut i Sverige, tankesmedjainstitut, som kan fokusera just på de här frågorna. Hur ställer Sverige om? Mm. Det tror jag är en del. Och då finns det massa knepiga frågeställningar för ett sånt center att fundera på. Politiken måste göra sitt också. Mm. Men vi behöver ju hjälp med att hitta vilken lagstiftning behöver vi förändra och hur.
Det är ju spännande. Mm. Ett AI-flaggskepp någonstans. Mm. Verkligen, verkligen. Och det satsas ju i... Wallenberg satsade nu, tror jag, i Linköping. Väl? Och Chalmers fick också en rejäl pott för att bygga en kvantdator.
Mm. Ja, precis. Ja, så det är bra. Så vi har ju den satsningen också.
Det puttas in pengar och sätts ner fötter lite varstans. Verkligen. Nu här. Men det var från näringslivet. Mm. Mm. Inte från samhällets perspektiv. Nej. Men jag tror inte de skulle säga nej till en motfinansiering. Det offentliga.
Nej, exakt. Och jag vet inte vilka volymer vi kan tänkas prata om från den offentliga sidan. Mm. Men bara att få igång någon form av kluster där kloka människor som kan saker om AI kommer samman och börjar diskutera. Och som sagt, då kanske det inte bara är liksom ingenjören eller datateknikerna, utan det kanske är alla olika delar av samhället. Mm. Och det är lärare, det är ekonomer, beteendevetare, you name it, som gemensamt kan fundera på hur samhället måste ställa om.
Ser man hur disruptioner går till, så är det ju sällan branschens gamla aktörer som är med och driver dem, utan det är nya som saknar respekt överhuvudtaget för allt det gamla. Så kommer in från sidan och säger, nej men så här kan vi göra istället. Och det gör ju alltid ont när saker går av och sönder då. Som titta på hela Uber-diskussionen och Airbnb och sådär, de har ju konflikter över hela världen. Men det är ju så. Det är en förändringsprocess och den ligger ofta, som du säger, den ligger före lagstiftning och annat och utmanar och prövar hela tiden. Hela tiden.
Och så är det. Om vi ser att regelverk utmanas av någon ny aktör, så ska vi självklart aldrig acceptera någon som bryter mot lagar och regler. Men vi måste samtidigt ställa oss frågan, aha, finns det någonting i regelverket som är föråldrat, hör till en annan tid? Det bör vi se över taxilagstiftningen till exempel, om du tar fallet Uber och sådär.
Så att jag åkte med en Uber hit idag och frågar allt ut dem. Men en av de största fördelarna, vet du vad det är, som de säger, det är att de slipper hantera transaktionen i bilen. Ja. Det är betalt innan man sätter sig i bilen, vilket gör att de hinner med fler körningar under rusning. För att den här extra 1-2 minuterna som kunden lägger på att dra kortet och slå sin PIN-kod och allt sånt, den är inte med där. En sån enkel grej. Mm. Det kan ju vilket taxibolag som helst kopiera. Och det har de ju säkert gjort också. Mm.
Mm. Visst. Vi ser ju fler och fler appar och sådär. Ja. Man kan registrera kontokort i förväg och allting.
Men det var de som började.
Mm. Ja, men så är det.
Och då har de visat på att det fanns faktiskt en potential att effektivisera här. Mm. Som vi var först att göra. Mm. Och det tror jag att de här trailblazers, även om de då testa gränser och sånt, så ska man nog ta lite rygg på dem ändå.
Ja, men någon måste testa gränserna, annars kommer vi ju inte utvecklas.
Ja.
En annan aspekt av det där som jag vet många som åker Uber eller liknande företag brukar säga är den här tryggheten att du vet vem som kör bilen. Det låter lite töntigt, men alltså, det är ju personkopplat på ett annat sätt. Ja. Du ser vem din chaufför är, vad han eller hon heter.
Och... Det kan du kolla upp nu när jag var på väg hit. Jag har varit på KTH och föreläst och så tog jag taxi hit och jag kunde ju se vad andra hade sagt om den här chauffören och betyget han hade fått och beröm han hade fått och sådär. Så jag kände bara, det här är en bra kille.
Mm-hmm. Ja. Och det är ju delningsekonomins stora fördel. Det är ju ett annat helt stort och jättespännande område. Men att kunna rata och bedöma varandra, skapa en trygghet i det systemet, det är ju... Jag menar Airbnb eller andra områden också inom den här delningssektorn. Och i grund och botten är väl det hur bra som helst att någon äger en bil eller någon sitter på en lägenhet som annars skulle stå tom.
Mm.
Hur kan vi matcha utbud och efterfrågan?
För där vet jag att ni har tagit en position vad gäller just delningsekonomi.
Ja.
Att ni är positiva till hela den utvecklingen.
Ja. Nej, men det finns en jättepotential. Mm. Som sagt, det handlar om att dela våra resurser mer effektivt med varandra. Och en bil står ju still... 97% säger vissa, 98% av tiden säger andra.
Väldigt mycket.
Väldigt mycket står den still.
Mm.
Äter plats i gatutrymmet.
Mm.
Många människor som kanske äger en bil men inte behöver en dagligdags och så står den still.
Mm.
Så hur kan vi dela den bättre med varandra? Det ska vi ju bejaka och hitta från den offentliga sida då, eller politikens sida, regler som underlättar för människor att göra rätt.
Ja, för ser man städer i tättbebyggda områden så... Tror jag inom en överskådlig framtid så kommer vi att bli av med bilarna. Inte leveranserna. De kommer vi fortfarande, men de kanske kan genomföras på andra tillfällen på dygnet. Och, så vidare. Och på landet där jag bor kommer jag fortfarande att behöva bil.
Mm.
Kombi med dragkrok. Det kommer man inte att komma undan. Mm. Liksom, det måste man göra. Men in i stad? Nej. Behöver egentligen inte bil. Så jag tror att det kommer att komma.
Mm. Ja, alltså, jag vet inte om jag vågar gå riktigt så långt än. Men jag skulle säga att i alla fall det vi definierar som en bil idag kommer med någonting helt annat i framtiden.
Ja, man kommer att ha mobilitet.
Exakt. Och den kanske går på el. Den kanske är självkörande. Den åker och parkerar sig själv medan du är och utför något ärende någonstans.
Du kanske inte äger den.
Och du kanske inte äger den.
Nej, det tror jag är en sån...
Men det kommer att hända jättemycket. Jag tror morgondagens bilism är absolut, framförallt i våra städer, är någonting helt annat än vad det var igår.
Men om man ser då, om man tar delningsekonomin in på godstransporter så vill ju många som vill skapa Tinder för gods då. Alltså att man swipar, att själva matchmakingen är ju det enkla där. Det vill säga att en dragbil som är på väg från Madrid till Sverige kan lätt hitta en returtransport då via de här matchmakingverktygen. Det finns ett antal sådana. Det stora problemet där kommer sen, för de har bara en date på sig att få det att funka.
Mm.
Vilket betyder att de måste börja prata digitalt med varandra, de måste börja dela data och allt sånt. Och det är där det är så enkelt med Airbnb och Uber, de levererar det.
Mm.
Ett sätt för mig att kommunicera, hantera transaktioner, betalningen, jag kan se vad bilen är och allt sånt. Men om man pratar business to business så blir det där mycket, mycket mer komplicerat.
Med affärshemligheter och allt vad det kan vara.
Mängder med problem. När en åkare som kanske bara är ensam ägare till sin bil. Det kanske är ett pyttelitet företag som ska köra åt ett jättestort multinationellt företag. Som har ett digitalt ekosystem där den här stackars åkaren då helt plötsligt ska bli en del av det där under en dag. Och sen aldrig mer.
Mm.
Där har man en jättestor utmaning.
Mm.
I hur man får de här systemen att funka med varandra.
Verkligen.
Ja, det ligger nog utanför ert fokus lite grann. Ni kan nog skapa ramarna och EU pumpar ju in forskningsmedel och sånt. Vi är med i EU-projekt och vi håller på och jobbar med sånt. Då. Men på den nivån. Styr ni sånt? Kan ni säga nu vill vi att vi lägger 1 miljard på att utveckla detta området. Och så får Vinnova ett uppdrag att göra en utlysning. Eller hur fungerar det?
Ja, alltså det är klart att i mångt och mycket är det ju regeringen som basar över myndigheterna i någon mån. Men det är klart att riksdagen kan göra sitt för att uppmuntra det ena eller det andra. Eller vi tar ju beslut om de ekonomiska ramarna också i slutändan. Och där ingår ju liksom myndighetsanslag. Sen själva produktutvecklingen är väl sällan någonting som liksom i dess detalj bestäms härifrån. Men det har ju funnits... diskussioner om du tar till exempel, nu bara gör jag kopplingen, men pratar kollektivtrafik och biljett- och betalsystem som inte funkar med varandra över länsgränser till exempel och allt sånt. Det har varit en ganska livlig debatt genom åren. bör lagstiftaren gå in och faktiskt reglera hur det här ska vara?
Mm.
Vem som ska sälja vilka biljetter? Och är det så om en operatör i den främsta försäljningskanalen till exempel och andra aktörer inte får vara med där? Och så att det finns en del knepiga frågor där man kan fundera på. Ska politiken kliva in eller ska den inte göra det?
Ja, nej. Jag var i London förra veckan och man behöver inte ens ett Oyster-card längre. Utan man åker på sitt Visa-kort. Man blippar överallt.
Mm. Det är fantastiskt.
Det bara funkar.
Och vi var i kollektivtrafikens hus här veckan med hela utskottet. Och då var det ju några som var ännu mer visionära och pratade om chip innanför huden och sådär.
Jag känner flera som har sådana. Jag har inte det än.
Nej.
Ja, men man kan köpa smarta ringar på Alibaba. Som man kan programmera. Så att jag brukar alltid avsluta med att titta lite framåt.
Ja.
Om du nu får bli, vad väljer du? Hur långt framåt vågar du titta? Och vad blir ditt perspektiv?
Oh ja, det beror på.
5 år, 10 år, 15 år, 30 år.
Ja, men kör ganska avlägset.
Ja, ganska avlägset. Mm. Vad har vi för trafiksystem då? Hur ser det ut?
Oh, nej, men vi tangerade det lite innan. Men jag tror att vi i framtiden kommer vi förmodligen ha rätt många av de trafikslag vi har idag. Men jag tror att vi kanske kommer ha ännu fler.
Mm.
Nu är jag inte säker på att just den Elon Musk-kopplade Hyperloopen kommer att vara lösningen i framtiden. Men jag tror att vi kommer se den typen av helt nya innovationer som vi inte ens kan tänka oss idag. Och det handlar ju om att skicka människor och varor i poddar i rör utan luftmotstånd. Och det går väldigt fort. Och det prövas nu i Nevada bland annat. Men jag tror också att vi kommer ändra vårt beteende i mångt och mycket. Vi var inne på det här, vad är bilens roll i samhället? Jag tror att på sina håll kommer det fylla sin funktion, men som sagt, det som idag är lite läskigt med de självkörande till exempel, det kommer vara vardag om ett bra antal år. Och vi kommer inte längre tycka att det är obehagligt, utan idag går ju också, vissa forskare resonerar idag på temat om vi i framtiden ens kommer våga låta människan sitta bakom ratten, därför att det är vi som orsakar många olyckor. Vi är ganska kassa
på att köra bil.
Exakt.
Jämfört med maskiner.
Så många nya innovationer, mycket hållbarhet i transportsektorn tror jag. Alltså, vi har el idag, biodrivmedel. Det testas ju en del innovationer som elvägar nu utanför Gävle för de tunga transporterna. De där innovationsprojekten tar lite tid just nu. Men när det där börjar, liksom, när vi tar oss förbi den första försöksfasen och börjar implementera det på större skala, om det nu är elvägar eller någonting annat, då kommer det gå väldigt fort, tror jag.
Catch-up-effekt. Kul spaning.
Ja.
Ja, verkligen. Jag vet att du måste iväg.
Ja.
Och du måste jag också. Jag ska hem till Göteborg.
Ja,
jättetack för detta. Det var väldigt trevligt.
Tack själv.
Tack.
Logistikpodden. Det här avsnittet spelades faktiskt in på Logistikpoddens tredje födelsedag. Det var 3 år sedan jag startade och det här har varit fantastiskt kul. Och under nästa år som jag nu startar då, så kommer jag att prova något nytt. Logistikpodden på svenska kommer naturligtvis att finnas kvar, men jag kommer också att under 2018, jag säger inte exakt när för jag vet inte exakt när, starta en engelskspråkig podcast med samma tema som Logistikpodden, det vill säga träffa eldsjälar, experter inom logistik, men istället för Sveriges bästa, främsta, mest intressanta eldsjälar, så kommer jag nu att försöka jaga rätt på världens bästa och mest intressanta eldsjälar inom logistik, transport och supply chain management. Den här podcasten kommer att få ett annat namn. Jag vet vilket namn, men ni vet inte vilket namn än. Men stay tuned, det kommer mer info om den här naturligtvis. Under tiden så kan ni fortsätta och kommentera och höra av er. Jag älskar när ni hör av er till Logistikpodden. Med feedback, med förslag på vilka jag borde intervjua. Och nu kan ni då även föreslå engelskspråkiga personer. Jag kommer intervjua de här personerna antagligen via Skype eller något liknande. Vilket betyder att även om de bor på andra sidan jorden så går det praktiskt att ordna. Bara man kan knyta en kontakt. Så återkom gärna till mig med förslag, och om ni har kontakt med någon som ni tycker borde vara intressant att intervjua på engelska, så skicka gärna det tipset till mig. Det vore jättesnällt. Och som vanligt, ha det så bra. Vi hörs. Logistikpodden.